Stefan Karlsén läser Historien om alla Sveriges drottningar av Herman Lindqvist. Första CD:n.
Till dig som bor i Sverige, Finland eller var som helst i världen, men ändå är en del av Sveriges historia. Kapitel 1. Först kom drottningen, sen kom kungen. Historien om Sveriges drottningar börjar för över 1000 år sedan. Vid den tiden då saga och sanning blandas, då kristendomen möter asaläran, då det som ska bli Sverige ännu inte ens kan anas. Historikerna lägger pussel med det arkeologiska fynd som har gjorts. De läser och tolkar om igen de få källor som finns, och varje ny bild som de tycker sig se kritiseras genast av andra som ser något helt annat. De senaste åren har mycket nytt kommit fram som tvingar historikerna att skriva om vår så kallade förhistoria, men också den tidig medeltida historien tolkas annorlunda idag än för 20 år sedan. Debatten upphör aldrig. Ett är säkert. Först kom drottningen, sen kom kungen. Långt innan ordet konung eller kung användes hos oss var det drotten som var den mäktigaste mannen. Drottin hette det på fornsvenska. Drottins hustru var drottning. Drott var den som stod främst i kretsen av stormän. Han kunde vara hövding och senare bli kallad kung, men så länge han stod främst var han under alla omständigheter drott. Och hans hustru var drottning. Den framstående experten på fornsvenska, professor Otto von Friesen, har visat att kung kommer av det urnordiska ordet kvenungar, en avledning av kvenno, som betyder kvinna, i synnerhet den forngermanska fruktbarhetsgudinna Nertus, som hos oss hette Frigg eller Fröja. Konung skulle då betyda ungefär kvinnans man. Kungen var överste prästen, den som stod gudinnan närmast. Då, för långt mer än 1000 år sedan, fanns ännu inte det enade kungariket Sverige. Småkungar och lokala stormän i Svealand, Östergötland och Västergötland styrde över områden med oklara, ofta överlappande gränser. Rika familjer som ägde mycket jord drog till sig anhängare vars lojalitet belönades med beskydd eller behölls med våld eller hot om våld. Den lojaliteten kunde dock snabbt växla från en småkung till en annan, till någon som hade mer att erbjuda eller större hot att skrämmas med. En okänd, inte så liten del av befolkningen var trälar, det vill säga slavar och krigsfångar utan rättigheter. De kunde köpas och säljas som boskap. Småkungarna och stormännen knöts till varandra genom äktenskap. Släktförbindelserna gick redan för långt över 1000 år sedan in i det som idag är Norge och Danmark. Ja, ända bort till det som skulle bli Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Ständiga konflikter pågick mellan de inflytelserika familjerna i de olika landskapen. Striderna stod inte mellan landskapen utan mellan familjerna. Stormännens och deras hustrurs gravar reser sig än som tydliga högar i landskapet. Några av kungarnas eller hövdingarnas fruar var rikare än andra, det kan man se i deras gravar. En verkligt förmögen kvinna var den 25-åriga drottning som på 800-talet hade levt i Oseberg vid Oslofjordens mynning. Hon begravdes med sin tjänarinna, sina praktmöbler och sitt konstfullt snidade husgeråd. De fick ett elegant, 21 meter långt skepp med sig, och då seglatsen till dödsriket var slut kunde de resa vidare i en vagn eller i de slädar som lagts ner i graven. Aristokratiska gravar från den tiden finns på många andra ställen, som i Vendel och Valsgärde i Uppland. I Tuna i Badelunda har arkeologerna hittat en följd av kvinnor jordade under många generationer. Det mesta som hände i övergången från vikingatid till medeltid är fortfarande dolt för oss. De historiska dokumenten är få och ofta motsägelsefulla. De kan vara tunga som...